Välkomna till avsnitt 25 av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och Henrik Hax Alexandersson. Idag är det den 7 november 2016. 8 november 2016, just det.
Presidentval i Amerika.
Precis. Och vi ska börja med att prata om Web of Trust. Kan du berätta lite om det, Hax?
Just det. Det är något av en skandal som har uppmärksammats i tyska media, men det verkar inte ha stått så mycket i annan internationell media eller svenska media om det än så länge. Web of Trust, eller WOT som det också är känt som, är en add-on för webbrowsers som marknadsför sig med att den identifierar och skyddar mot skadliga webbsidor. Alltså webbsidor som man besöker som kan sprida virus eller orsaka skada på datorn.
Just det, man får som ett trafikljus, rött, ja, gult precis, eller grönt.
Precis. Och de samlar ju då in en hel del data om användarna, och det var i och för sig känt. Mindre känt är att det här företaget även säljer data om sina användares surfvanor. Och det har dessutom visat sig att denna data som man säljer i många fall är identifierbar, att den alltså går att koppla till enskilda användare.
Okej, så även om de säljer användarnas data så har de sagt att den är anonymiserad?
Precis.
Men
så var det inte. Så att tysk media har nu rapporterat om poliser och domare och lärare och åklagare, jag vet inte vad, som man har lyckats identifiera från de här databaserna och koppla till olika sorters webbsidor som de har besökt, varav en del är av vad man kan kalla för känslig natur.
Just det, jag läste att det var någon domare som hade varit inne på sadomasochistiska sajter och så vidare. Men datan var ju anonymiserad. Det är ju bara det att när man har tillgång till en hel surfhistorik så kan man ju se i URL:en att ja, man kan i vissa fall se vad mailadressen är, och det var i något fall de hade kommit in på någons, inte Dropbox, men någon liknande tjänst där de undersökande journalisterna faktiskt kunde komma åt filerna som han hade lagrat där.
Så att det är väl en allmän varning man kan utfärda att Web of Trust ska man undvika. Om man har det installerat på sin browser så ska man nog avaktivera det eller avinstallera det om man tycker att man har ett privatliv värt att skydda.
Ja, eller man kan väl säga att man ska vara skeptisk överlag mot add-ons i Firefox och andra webbläsare, för att jag använder inte Web of Trust. Men Web of Trust, de hade ju ändå ett gott syfte till att börja med. Och jag såg att grundarna som steg ur företaget 2014, en av dem twittrade nu efter att det här blev känt, att detta är vad som händer när riskkapitalisterna tar över. Mm. Men jag menar, Web of Trust, de hade ett gott syfte från början, men tänk då alla andra plugins till webbläsaren som man använder, till exempel att ladda ner YouTube-filmer eller ladda ner Facebook-filmer och så vidare. Ja, och de är också gratis att använda, och någon gång har man väl accepterat något användarvillkor. Så där måste man ju verkligen se upp.
Jaja.
Jag blev lite nervös där själv faktiskt.
Själv är jag så här lite halvparanoid, så jag har mitt upplägg är som så att Safari på min Mac använder jag nästan aldrig, för jag vet inte, jag tycker inte om Safari på något sätt. Däremot så använder jag Googles Chrome till Everything Google. Och där har jag massor med add-ons, och på den så gör jag naturligtvis inget känsligt, utan allting som sker på Chrome, det liksom utgår från att Google och alla andra får veta. Sen har jag en del arbetsrelaterat på Mozilla på Firefox, Där jag då är betydligt mer restriktiv med add-ons. Och sen så har jag även en Tor-browser som då kan användas om jag skulle vilja göra något alldeles väldigt hemligt, vilket jag nästan aldrig gör.
Det låter ju väldigt bra, men jag är övertygad om att någon gång så råkar du använda fel webbläsare. Vi kan väl hålla oss kvar lite där och prata om det som du kallar för Big Brotherism.
Just det. Där hade The Economist här och veckan en intressant artikel om The Splinternet, om hur internet är fragmenterat och uppdelat. Men i den artikeln så fanns det en intressant illustration om där man tittar på hela världen, i vilken utsträckning myndigheterna har begärt ut och fått ut information från de olika plattformarna.
Just det, för det avslöjar ju företagen i sina transparensrapporter.
Precis. Och då visade det sig att de som oftast lämnar ut information till myndigheterna är Facebook, följt av Google och Microsoft. Mm. Och de tre ligger i ett kluster för sig.
Och Microsoft, sen, då gäller det då Hotmail och Skype kanske?
Ja, till exempel. Mm. Och sen så är det ett rejält hopp till de som ligger i botten som lämnar ut väldigt, väldigt lite information till myndigheterna. Och där har vi Twitter, och de som lämnar ut allra minst av de här fem plattformarna, det är Apple.
Men då måste jag fråga, gäller den här grafen hur mycket de lämnar ut eller hur många förfrågningar de får?
Jag tror det är förfrågningar. Ja.
Okej, men det,
men det speglar ju ändå samarbetsvillighetsgraden. Mm.
Ja, och i någon mån speglar det väl också vad för tjänster folk använder. Mm. Det är ju fler som använder Google och Facebook naturligtvis. Men ja, Apple försöker ju slå sig in på integritetsvägen och säger att de inte är in the business av att använda användarnas
Och sen är det ju intressant också att se vad myndigheterna uppfattar som vad som är intressant. Mm. Att man då till exempel anser att Facebook är mer intressant än Twitter till exempel. Och det kan man förstå eftersom Facebook innehåller så oerhört mycket mer personlig information och relationsdata och sociogramrelaterad data.
Mm. Ja, jag såg att Googles nya telefon Pixel kostar 850 euro i Tyskland.
Mm.
De vill konkurrera med iPhone med andra ord. Och jag vet inte, det känns inte så lockande. Men när vi ändå pratar om Facebook, du hade någon nyhet om Facebooks grundare Mark Zuckerberg.
Just det, han och en del andra anställda, bland annat en av cheferna på kontoret här i Berlin, har blivit åtalade helt enkelt i Bayern. Och det här är alltså ett kriminalrättsligt förfarande. Och det handlar om att Facebook inte har tagit ner hatiskt material inom den tid som har stipulerats för att göra detta, eller i vissa fall inte tagit ner det överhuvudtaget. Och det är ju som så att material som är olagligt ska enligt tysk lag avlägsnas inom en viss tid. Mm. Och detta handlar naturligtvis om censur, så att det är liksom, det är ett oerhört problematiskt område. Och här är det ju då värt att notera att detta är alltså en kriminalrättslig prövning. Så att det inte är någonting man kan direkt ducka för och sända sina advokater och hoppas att allt blåser över, utan här är det nog mycket möjligt att Zuckerberg till och med kommer att få infinna sig i rätten i München.
Okej. Men det låter ju samtidigt konstigt att den högste chefen för de stora multinationella företagen ska ha kontroll över minsta lilla grej som användarna gör.
Ja, fast detta har ju varit en rätt stor fråga, och det verkar som de tyska myndigheterna resonerar på det sättet att om Facebook inte gör som tyska staten vill, Då går man på enskilda företrädare istället för att få deras uppmärksamhet. Ja. Och det kan man nog säga att de har fått nu.
Ja, verkligen. Okej, vi stannar i Tyskland. Och nu går vi in på en ganska stor grej här. Vill du introducera?
Ja, det är alltså tyska BND som är den stora underrättelseorganisationen.
Bundesnachrichtendienst.
Precis. Det har ju då avslöjats, som vi har varit inne på i tidigare sändningar, att de har ägnat sig åt väldigt mycket verksamhet som har varit olaglig och som inte har varit lagreglerad.
Och man har ju utrett det här ordentligt i Tyskland också efter Snowden-avslöjandena.
Precis.
Bundestag, alltså riksdagen, har tillsatt ett BND-utskott.
Ja, ja. Detta är
en NSA-utskott kanske.
Detta är en oerhörd härva. BND har arbetat i nära samarbetat med NSA. BND har ljugit för det här utskottet i Bundestag, och till och med representanter för kanslerkansliet har ljugit inför Bundestag om de här frågorna. Och nu har man då kommit till den punkt där man säger att detta måste lagregleras. Och då blir det tydligen en sån här FRA-liknande lösning, att man tar icke lagreglerad och i flera fall olaglig verksamhet och gör den laglig helt enkelt genom en ny lag.
Ja, det är ju exakt som FRA-lagen, och det är lite det som Storbritannien var inne i också, som vi pratade om i förra avsnittet, att underrättelsetjänsten har brutit mot lagen i 17 år, så vi ändrar lagen, sa man ju där.
Ja, precis. Och det här avslöjar ju då en rätt forslös inställning från makthavarnas sida till frågor som rör personlig integritet och övervakning, milt uttryckt.
Det finns många likheter med Sverige och FRA-lagen, och inte minst i sättet som den här lagen har skyfflats igenom. För nu i slutet av oktober så röstade Bundestag ja till den här lagen. Bundestag består ju, där har ju Die große Koalition, alltså den stora koalitionen, har majoritet. Så det var alltså sossar och kristdemokrater som röstade igenom lagen. Den fick mycket kritik av oppositionen som röstade nej. Och vi har en här, en vänsterpartist, ska se om jag hittar henne, som hette Martina Renner. Hon sa att det här är som en present för BND. Och BND blir nu en enäggstvilling till NSA. Hon är Opfrau, som det heter i NSA-utskottet för vänstern.
Och det är ju faktiskt en rätt bra beskrivning, det här med enäggstvilling. Därför att mycket av det som har avslöjats som BND och dess olagliga verksamhet är ju rena beställningsjobb från NSA. Mm. Från alltså den amerikanska spionorganisationen som Edward Snowden har avslöjat så mycket om.
Ja, mycket av kritiken var att tidigare så hade BND rätt att fånga 20% av trafiken. Och nu med den nya lagen ska de ha rätt att fånga 100%. Och Tyskland har ju på grund av sin historia, de är ju väldigt kritiska mot underrättelsetjänster som ska samla in, eller hemliga poliser som ska samla in material. Men redan tidigare så bröt BND mot det här tydligen då, så nu justerar man lagen.
Och trots detta så skapar man någonting som är större och mer allomfattande än vad Stasi eller Gestapo någonsin hade kunnat föreställa sig.
Ja, precis. Och när de som försvarar lagen gör det, så säger de att nej, men det finns ingen risk för det som man i Tyskland kallar för flächendeckende Überwachung. Alltså alltäckande övervakning. Det var ju det uttrycket som Stasi använde, alltså östtyska övervakningstjänsten. De ville att den skulle vara flächendeckend, att den skulle täcka allt. Men då säger försvararna av den här nya lagen att det finns ingen risk för det, för att BND har inte den kapaciteten.
Mm.
Som om det skulle vara lugnande.
Wow. Jag kan med säkerhet säga att Stasi inte hade den datakapaciteten som BND har. Ack ja, som tyskarna säger, historien upprepar sig inte, men den rimmar.
Mm. Så det här var alltså något som Bundestag röstade igenom den 21 oktober och som de sen skickade vidare till Bundesrat, som är då ett råd som består av representanter för alla 16 bundesländer. Ja. Och de sa ja till det här nu i dagarna. Mm.
Och sen när vi ändå är ute och rör oss på kontinenten så kan vi ju titta på Frankrike också.
Ja.
Och där håller man på att baxa en sån här gigantisk databas som ska registrera allt om alla genom systemet. Och det verkar som att det återigen, även där, är fråga om att göra saker som man har gjort ändå lagliga. Vi vet från utfrågningarna i Europaparlamentet efter NSA-affären att Frankrike i princip samlar in allt man kan komma över om alla.
Mm.
Vilket avslöjades av, jag tror det var Le Monde, men det väckte mycket begränsad uppmärksamhet i Frankrike, för sånt tystas uppenbarligen ner i det landet.
Eller är folk inte lika intresserade som de är i Tyskland till exempel?
Alltså, Frankrike är ju ett mycket mer elitistiskt land än de flesta andra europeiska länder. Och folk har väldigt stor respekt för auktoriteter och eliten i Frankrike. Som om eliten säger att det här ska inte diskuteras. Eller som Reinfeldt sa i Sverige, alla vinner på om debatten lägger sig.
Mm.
Då verkar det som man fogar sig efter det.
Men något nu, som motsatsen till Tyskland egentligen.
Ja, precis. Men nu verkar det alltså som att det åtminstone blir en livlig debatt när hela det här övervakningskomplexet, hela den här stora databasen med allt om alla ska igenom det franska politiska systemet. Men där återstår att se vad som kommer att hända.
Det verkar ju som att alla europeiska länder gör samma sak nu, och som att Sverige var föregångaren med FRA-lagen.
Ja, alltså Sverige, dels har det förekommit uppgifter om att Sverige fick hjälp med att skriva FRA-lagen av USA, och i så fall så är det ju liksom rätt naturlig förklaring att Sverige var ett föregångsland, och sen så följer andra efter när man väl har liksom satt mallen. Sen så är ju Sverige också det land som påstås ha närmast samarbete med den så kallade Five Eyes Coalition, alltså de engelskspråkiga ländernas underrättelseverksamhet, USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. De är ju liksom en klubb för sig, men det påstås att Sverige är det land som har tätast samarbete med den här gruppen. Vilket också verkar vara någonting som det finns täckning för att påstå. Så att det är mycket troligt att Sverige har varit ett land som har fått agera isbrytare när det gäller sån här lagstiftning.
Mm.
Och nu ser vi hur land efter land i Europa följer efter.
Vi var ett litet följsamt land där det var lätt att driva igenom det här kanske.
Ja, precis. Eller ja, lätt och lätt. Vi bråkade som fan.
Ja, fast i slutändan så verkar det ha varit ganska lätt i alla fall.
Ja, jo.
Gå vidare med lite internationella nyheter, Hax.
Just det. Kina. Från Kina har vi två nyheter. Det ena är att den som använder utrustning eller programvara för att gå runt webbcensur, typ VPN, att sån programvara kommer att betraktas som terroristmjukvara. Så går man runt censuren, så blir man anklagad för att använda terroristverktyg, vilket naturligtvis öppnar upp för att staten kan vidta de mest våldsamma åtgärder för att försöka hindra detta.
Det här var i Kina, sa du?
Ja, just det.
För det lät inte som att det var helt självklart. Det låter som något som lika gärna skulle kunna införas i Europa faktiskt.
Ja, precis. Och den andra Kina-nyheten är att man nu helt och hållet förbjuder möjligheten att vara anonym på nätet. Mm. Alla internetoperatörer ska se till att alla användare är klart identifierade.
Okej.
Så att alla, ja, ingen kommer att kunna vara anonym. Vilket ju är allvarligt, speciellt i ett land som är en politisk diktatur.
Jag trodde redan det var så i Kina i princip.
Ja, man har väl haft den ambitionen hela tiden, men nu fattas beslutet även formellt.
Mm. Okej. Okay.
Så det är så. Och när vi är i de trakterna så kan vi gå vidare till Vietnam. Där man just har fängslat ytterligare en av de ledande bloggarna i landet.
Vietnam är väl inte känt för att vara ett land som fängslar bloggare?
Ja, det har förekommit.
Jag vet att i Malaysia så finns det ju en politisk karikatyrtecknare som hela tiden är i blåsväder.
Jag tror att i Malaysia så är det väl lite mer att det är regimen och religionen som är det känsliga. Medan Vietnam är ju ett socialistiskt land helt enkelt. Med vad som därmed följer när det gäller inskränkningar av yttrandefrihet och opposition. Så det här handlar ju om politisk opposition snarare än alltså rent liksom opposition mot den socialistiska regimen snarare än allmän opposition mot en makthavare eller en religion. Men vi återkommer säkert till det så småningom. Då kan vi ju ta, när vi ändå är ute och pratar om skurkstater, så kan vi titta på FN:s råd för de mänskliga rättigheterna. Där har bland annat Saudiarabien blivit invalt nu, vilket ju är lite uppseendeväckande.
Jag vet inte riktigt vad FN:s råd för mänskliga rättigheter, hur många sitter i det?
Nu har jag inte exakta siffran, men jag vet i alla fall att en majoritet av länderna som sitter i människorättsrådet är icke-demokratier.
Mm.
Och det säger ju en hel del. Och bland de länder som återfinns där finns till exempel Kina, Kuba, Irak och Saudiarabien. Och Saudiarabien, som då är det senaste tillskottet, är ju intressant eftersom man dödar människor som man anser är vanvördiga mot religionen. Vi har bloggaren Badawi som är dömd till 1000 piskrapp, 10 års fängelse och böter för att ha hädat staten och religionen. Och det är ju allvarligt, jag menar det är ju, vi har varit inne på detta lite grann förut, att det är ju absurt att det råd i FN som ska hanterar de mänskliga rättigheterna huvudsakligen befolkas av skurkstater som vill inskränka de mänskliga rättigheterna och som vill inskränka det fria ordet är beredda att ta till de mest drakoniska straff mot människor som säger saker som de ogillar.
Mm. Men det här har ju uppmärksammats i media i Sverige och det har ju kritiserats. Ja. Så varför är det så då?
Huvudsakligen därför att FN är en tandlös organisation och de här länderna som är ledamöter i människorättsrådet, de är utsedda av FNs generalförsamling och det finns ingen högre instans i FN än den. Så det finns liksom inget sätt att gå runt detta. Dock ska sägas att det finns i FNs regler där nämns det att de som är med i människorättsrådet ska vara länder som respekterar de mänskliga fri- och rättigheterna. Mm. Men varför, de reglerna skiter man i.
Men varför har församlingen då valt in de här länderna? Alltså, är det så att man kanske tänker att nej, men då kan vi påverka dem kanske? Och de kanske kan förändras till det bättre, eller?
Ja, det här är ju då, människorättsrådet är ju de som ska arbeta aktivt med människorättsfrågor. Nej, men jag tror att det helt enkelt är som så att väldigt många länder i FN inte är så väldigt intresserade av mänskliga rättigheter. Och därför låter man sådana här länder komma in i människorättsrådet. Sen så ligger det ju väldigt mycket politik bakom det här. Jag menar, titta på hur Sverige och svenska ledare fjäskar för Saudiarabien till exempel.
Mm. Ja, det är ett mäktigt land.
Ja, och det är ju alltid massa byteshandel och så här. Röstar ni på oss när det gäller säkerhetsrådet så röstar vi på er när det gäller människor. Så massor, alltså, det är hela tiden en massa backroom deals i FN.
Mm.
Och många av medlemsstaterna är inte intresserade av mänskliga rättigheter, så att om man kan kastrera människorättsrådet så gör man det.
Vad har hänt med Chelsea Manning?
Just det, där sägs det av Chelsea Manning, som alltså är den whistleblower som är dömd till 35 år i fängelse i USA för att ha läckt information till WikiLeaks om bland annat vad som har skett i Irakkriget, Afghanistankriget och de amerikanska ökända ambassadtelegrammen. För andra gången så har hon nu försökt ta livet av sig uppenbarligen. Och det är ju ett synnerligen deprimerande fall här. En människa inlåst 35 år i fängelse för att hon har avslöjat sanningen för folket.
Mm. Och mer eller mindre isoleringscell är det väl?
Ja, under stora delar av tiden i alla fall så är det isoleringscell.
Hur länge har hon suttit inne nu?
Det är väl ett par, tre år. Tre, fyra år kanske.
Ja, det måste ju kännas utsiktslöst att ha 32 år kvar.
Precis. Nu har det i och för sig kommit ett initiativ här. Vi pratade ju tidigare om att det drivs en kampanj för att president Obama innan han avgår ska benåda Edward Snowden. Och nu har det också startat en sån kampanj för Chelsea Manning. Men den här kampanjen kommunicerar inte främst mot president Obama utan mot hans fru Michelle Obama.
Mm.
Vilket jag tror kan vara en rätt smart taktik, eftersom hon har mer tid att uppmärksamma att rikta sin uppmärksamhet mot ett enskilt fall än vad presidenten har.
Ja, det låter smart. Det skulle vara fantastiskt om han benådade Chelsea Manning och Snowden.
Ja, det vore väl på sin plats.
Mm.
Sen ska vi se, vad har vi mer på listan?
Jo, du sa något om att TED och Audible har ett projekt tillsammans.
Ja, och TED är ju den här internationella föreläsningsserien som ni säkert alla har sett avsnitt av på YouTube och på internet. Där det är väldigt kvalificerade föredragshållare som medverkar.
Man kan bli lite trött på TED-formatet också ibland. För jo, fast, många av dem följer ett speciellt mönster.
Ja, men det intressanta är vad folk säger, och man lyckas oftast få väldigt intressanta och sakkunniga talare. Men nu ska man utvidga det här projektet på ett sätt som jag tycker är lite skojigt. Man slår sig nämligen ihop med ljudboksföretaget Audible för att presentera föredrag som alltså inte är på video utan bara ljud. Och det intressanta med de här föredragen är att föredragshållarna kommer att vara anonyma. Mm. Och på så sätt hoppas man att få människor som inte kan säga sitt hjärtas mening, som inte kan berätta sanningen, som inte kan vara uppriktiga på grund av politiska skäl eller på grund av att man är rädd för repressalier från sina arbetsgivare eller whatever. Mm. Att få de här människorna att tala fritt.
De ska alltså inte filmas då, antar jag?
Utan nej, de ska inte filmas podcastformat. Utan det blir podcastformat. Och jag föreställer mig väl att det i en del fall kommer att få bli skådespelare som får läsa in anförandena. Mm. Eftersom röster lätt kan identifieras.
Ja, men vad roligt.
Så att det där känns som ett projekt som är värt att uppmärksamma, värt att stödja, och som jag tror kan bli väldigt, väldigt spännande när det väl kommer igång.
Mm. Vad kul. Men du, då börjar vi avsluta nu. Jag kan nämna att på måndag så är det återigen PK-debatt, alltså Publicistklubbens debatt. Så det kan man titta på live på YouTube. Det är bara att gå in på publicistklubben.se. Och de ska prata om medieutredningen.
Just det. Den presenterades ju igår. Och ja, det är ett stort verk, det är på 600 sidor, men några av de punkter som har kommit upp till debatt är ju väldigt anmärkningsvärda. Bland annat så vill man att pressstödet ska ersättas med ett plattformsoberoende mediestöd. Så att det inte bara ska gå till papperstidningar utan ska även kunna gå till webbpublikationer, webbprojekt, kanske till och med podcasts, webb-tv, whatever. I den mån man alls tycker att skattebetalarna ska betala medieproduktion, så är det väl en tanke att man liksom gör sig teknikoberoende. Men här ska alltså stödet förmedlas av ett råd som kommer att bestå av branschfolk, alltså journalister, tidningsutgivare, fackorganisationer och så vidare. Det här rådet ska då dela ut pengar till olika projekt, och det ska då finnas vissa kriterier, till exempel att man ska ge pengar till organisationer som främjar idén om alla människors lika värde. Och det har vi varit inne på förut, att det är en snömosformulering som kan tolkas hur som helst och som är till intet förpliktigande. Så att vad det handlar om, det är ju helt enkelt att man säger att vi tar en massa skattepengar, de pengarna från pressstödet, så tar vi ytterligare en massa miljoner, och så gör vi detta till ett mediestöd, och så portionerar vi ut det till medieprojekt som passerar smakpolisen. Och det här, det är ju lätt att förutse vad det här kan få för konsekvenser. Sen så är det ju dessutom som så att när man gör olika media som idag är fristående beroende av staten, då kommer de ju också bli försiktigare och idka mer självcensur, därför att de vill ju inte bli av med pengarna från staten. Så det här, det är liksom, det känns som en korporativistisk idé, men det är ju helt i linje med vad man kan förvänta sig av en socialdemokratisk regering, nämligen en socialistisk mediepolitik där man ska uppfostra folk och tala om för folk vad de ska tycka.
Det får bli sista ordet för idag.
Ja, och nästa vecka så...
Nästa vecka kör vi en specialare om personlig integritet och varför det är viktigt.
Just det.
Så vi hörs då.
Ja, hej då.
Hej då.